Saul var en fanatisk jude som hade utbildats i den fariseiska skolan. Han hade hört talas om Jesus. Alla hade hört talas om Jesus vid den tiden. Men han hade också sett att det fanns tydliga tecken på att det här faktiskt kunde vara Messias. Men ledarna i församlingen där viftade bort det och sa att Jesus var en bedragare. Och Saul, han hade en mycket bra ställning. Han var välutbildad. Och där så såg han upp till, därför så såg han upp till sina ledare. Mycket. Han berättar om sin erfarenhet i Apostlagärningarna 22. Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även de som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Farisén hade sagt till Saul att det här är bara en, att eftersom Jesus är en bedragare så kommer det här snart att gå över. Men faktum är det blev inte så, utan det här började att växa mer och mer, den här rörelsen omkring Jesus. Och det här började irritera Saul och hans kollegor. Så vad de började göra var att förfölja de kristna. Utbröt en förföljelse. Paulus försökte stävja samvetets röst genom att visa en större nit för judendomen istället. Och han var med att stena den första kristna martyren som var Stefanus. Det står där att att folket bredde ut sina mantlar framför en ung man som hette Saul. Och han samtyckte till att Stefanus skulle dö. Han tyckte att Stefanus var ju en kättare som hade gått emot Guds undervisning. Men det räckte inte med det. Han kände att det räckte inte med att bara döda Stefanus, utan de började att förfölja, han började att förfölja andra personer också. Och det gick så långt att han inte nöjde sig med Jerusalem, utan han ville åka hela vägen till Damaskus för att få tag i dessa kättare, för att dra dem inför domstol. Så han åkte dit. Och på vägen dit så hände någonting som förändrade Sauls liv. Vers 6 så står det, men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen, strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sade till mig, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du, Herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset, men uppfattade inte rösten som talade till mig. Det här otroliga händer för Saul. Och han inser i sin förskräckelse att han har kämpat emot Gud själv. Kan ni tänka er? Han trodde han gjorde Guds vilja i att förfölja dessa kättare. Men nu så inser han att det var Jesus själv som han kämpade emot. Och det var Gud som han kämpade emot. Och om Jesus kunde tala med honom, ja, men då måste det vara sant att han hade dött och uppstått. Saul förblev blind under 3 dagars tid. Och det skulle vara intressant att sätta sig in i vad Saul tänkte under den här tiden. Han fick ett nytt namn förresten. Hans nya namn blev Paulus. Som vi kanske känner till bättre. I vers 10 så står det så här. Jag frågade, vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig, res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se. Så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sade, Saul, min broder, du får din syn tillbaka. I samma ögonblick kunde jag se. Saul hade varit andligt blind och nu fick han bli fysiskt blind för att representera det här under 3 dagars tid. Men han måste ha kopplat ihop en hel del saker under den tiden. Han måste ha förstått de här profetiorna som handlade om Messias. Och att faktiskt så var den här personen som han hade förföljt, eller vars efterföljare han hade förföljt, måste ha varit Messias. Han tog emot det här offret för sig som Jesus hade gjort i sitt hjärta. Han förstod att Jesus hade dött för hans synder. Och han tog emot det. Han fick mer undervisning ifrån Ananias. Men han vill inte bara, Gud vill inte bara omvända och förlåta Saul, utan han vill också ge honom ett nytt uppdrag. Jag tycker det är fantastiskt. Vers 14 så står det, då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Jag tycker det här är otroligt. Tänk vilken nåd. Saul fick en andra chans. Och Jesus anförtrodde honom uppdraget att faktiskt berätta om honom. Tänk, vilken förmån. Han hade förföljt honom. Men nu så ger Jesus honom en andra chans. Har du någon gång gjort ett misstag? Har du någon gång gjort saker som, kanske du har varit nitisk för vissa saker som du vet inte var rätt? Eller kanske du trodde att det var rätt, men det var egentligen fel. Jesus ger inte upp på dig. Han är där. Och vill ge dig en andra chans. Han vill möta dig. Precis som han gjorde med Saul på vägen till Damaskus. Och han kan förvandla ditt liv. Och han hade ett uppdrag att sprida det här budskapet till världen. Men innan han gjorde det så behövde han göra någonting annat. I vers 16 så säger Ananias till honom. Och nu varför vänta? Eller förlåt, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Innan Saul eller Paulus kunde gå och sprida evangeliet på ett effektivt sätt så behövde han göra en offentlig bekännelse av sin synd och visa att han ville leva ett nytt liv. Och det var någonting som skedde genom något som kallas för dopet. Dopet innebar att han skulle tvättas ren från sina synder och att han åkallar Herrens namn. Det var alltså en bekännelse utav att han hade tagit emot den här förlåtelsen från synd. Och han ville visa det offentligt. 1 Petrus 3:21 så står det. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Det är en bekännelse av att jag vill stå på Jesus sida, jag vill tillhöra honom. Dopet är en ny start, det är en omstart i livet. Allt det som Saul hade stått för och trott på i princip nästan innan kan han nu lämna bakom sig. Han får ett rent nytt ark att börja sitt liv med. Jesus har förlåtit honom alla hans synder, renat honom från allting som han har gjort. Och han, genom den här bekännelsen, har en framtid som ser ganska annorlunda ut. Det här med dopet var ingenting nytt. Det var någonting som Johannes döparen hade pratat om tidigare. I Lukas kapitel 3 så står det att när Annas och Kajfas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Dopet och syndernas förlåtelse var kopplat. Omvändelsens dop står det att det här handlar om. Så människor, de kom och de bekände öppet sina synder. De bekände vad de hade gjort för fel. Och när de gjorde det så sa Johannes, så tog Johannes dem ner till Jordan där och han döpte dem i floden. Och det här representerade att de hade startat ett nytt liv. Det var en person som sedan kom och blev döpt. Vi läser om honom i Matteus kapitel 3. I vers 13 så står det så här. Matteus 3 och 13. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa det, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Jesus kommer för att bli döpt. Nu fråga, behövde Jesus tvättas ren från sina synder? Nej, det behövde han inte. Han var Guds fläckfria lamm. Han var fullkomlig. Han behövde inte göra det, och det är därför som Johannes protesterar och säger nej, det är jag som måste döpas utav dig. Men Jesus säger låt det ändå ske för att uppfylla all rättfärdighet. Jesus ville ge hans efterföljare ett exempel som vi kan följa. Om Jesus som var syndfri valde att låta sig döpas, ja, vad har vi för invändning i så fall? Men Jesus gjorde det också för att ge sitt godkännande till den här institutionen eller den här dopet som en institution eller som en rit. Och det var, han var inte den enda i treenigheten som gjorde det, utan i Lukas kapitel 3 så läser vi: när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Och Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Så det var inte bara Jesus som visade att han tyckte att det här med dopet var en bra idé. Men även den helige ande och Gud själv sa de här orden. Hur gammal var Jesus när han döptes? Han var omkring 30 år, står det. Men efter att han hade verkat i 3,5 år så dog han och han uppstod. Och han steg upp till himlen. Men i sitt avskedstal i Matteus 28 så berättar han vad hans vilja är för mänskligheten. Jesus tyckte inte bara att det här var någonting som gällde endast de absolut mest syndiga i samhället. Utan det här var någonting som Jesus uppmanade alla sina efterföljare att göra. I vers 18 så står det, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Hur många folk? Alla. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så hur många människor önskar Jesus skulle bli döpta?
Alla människor.
Eller hur? Alla. Han säger i Markus 16 och 16 att den som tror och blir döpt skall bli frälst. Så dopet är en del i den processen av att försäkra sig om det eviga livet. Men den som inte tror ska bli fördömd, står det. Alla som har en möjlighet att göra det här förväntas att göra det utav Jesus. Eller han hoppas och längtar efter att de personerna ska göra det. Du kanske tycker att, ja, men tänk om man inte har någon möjlighet att göra det. Och det är sant att det kan finnas människor som inte har någon möjlighet. Ta till exempel rövaren på korset. Rövaren på korset, han blev omvänd precis innan sin död där på korset. Han kunde inte säga till romarna, ursäkta mig herr romare, jag har just tagit emot Jesus och jag skulle vilja komma ner och bli döpt och sen kan ni hänga upp mig igen. Nej, det skulle inte fungera. Men jag tror om han hade kommit ner från korset så skulle han nog ha gjort det. Han skulle i så fall ha visat att han ville tillhöra Jesus. Så om du inte har möjlighet är det en annan sak. Men alla som har möjlighet, varför skulle man inte vilja följa det? Varför skulle man inte vilja ta emot det här och visa offentligt? Jesus sa, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Född utav vattnet, det är dopet. Och född utav ande, det är omvändelsen. Dessa två ingredienser är nödvändiga för att komma in i Guds rike. I alla fall om man har möjlighet till det. Varför är det då så viktigt? Varför gör Jesus det till och med en frälsningsfråga? Jag tror att det ligger i just den här tanken om att det är en bekännelse till Gud. Det är en bekännelse om att jag vill tillhöra Kristus. Ett rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, står det. Saul fick höra, nu varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Där har vi igen den här tanken om åkallan. En bekännelse som ligger till grunden för det här dopet. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Här har vi de här två ingredienserna från Romarbrevet 10 och 9. Den som tror med sitt hjärta, där har vi den ena ingrediensen, men också som bekänner med sin mun. Och det speciellt sker det inför dopet. Då kommer dessa att bli frälsta. Jesus säger, den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Vet ni, jag skämdes för min tro när jag gick i gymnasiet. Min största hemlighet som jag hade för mina vänner var att jag trodde på Gud. Och jag var livrädd för att människor skulle komma på det. Jag slutade att be bordsbön innan jag åt mat. För jag visste ju att folk skulle titta på mig och kanske börja fråga. Jag vände mig bort ifrån det på alla sätt. Så fort samtalet började styra in på någonting sådant så försökte jag styra in det på något annat. Jag var rädd, jag skämdes för Jesus och för evangeliet. Och jag tror att Jesus på ett sätt skulle ha skämts för mig i så fall när han hade kommit, om jag hade fortsatt i det tillståndet. Men genom Guds nåd så nådde han fram till mig. Och han berörde mig. Och jag fick ett möte med honom. Och jag insåg att här finns det ingenting att skämmas för. Vad är jag rädd för? Det här, jag blev övertygad om att det här är sant. Och jag kände en frimodighet som gjorde att jag behövde inte längre vara rädd. Och jag fick en gång en fråga från en pastor. Jag satt faktiskt i hans vardagsrum en gång då. Vi hade haft flera gånger något som vi kallar för en husgrupp. Man satt där tillsammans och vi hade läst Bibeln. Och jag hade ställt en massa svåra frågor som jag inte trodde att det fanns något svar på. Till exempel, hur kan man ha en relation med någon som man inte kan se? Och sådana här saker. Och så fick jag svar på de här frågorna. Och jag kände att ja, men, det här är vettigt. Det här måste vara sant. Och jag började tro på det här. Utav hjärtat. Inte bara halvhjärtat för att mina föräldrar hade sagt det. Och pastorn frågade mig en gång. Har du funderat på dopet? Och nej, det där ville jag inte veta om. Till att börja med var min första reaktion. Tänk vad pinsamt. Tänk och... Vad förväntas egentligen utav mig då? Men ju mer jag började tänka på det, ju mer kom den här tanken att jag har skämts för Jesus under min hittills. Varför vill jag inte visa offentligt nu att jag vill ta ställning för honom? Och jag gjorde det den 14 maj 2005. Så blev jag döpt. Som en offentlig bekännelse av att nu hade jag blivit övertygad om att det här var sant. Och att Jesus skulle vara min herre och min frälsare. Dopet är också viktigt. För att det innebär medlemskap i församlingen. Ibland så säger någon att ja, men, jag vill bli döpt men jag vill inte tillhöra en församlingen. Jag vill inte bli med i församlingen. Men det är egentligen en liten motsägelse. Eller det är någonting som inte riktigt är konsekvent. Första Korinthierbrevet 12 och 13 säger att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Så vi blir döpta för att höra till en kropp. Och vad är den här kroppen? I sammanhanget pratar han om Kristi kropp. Och Kristi kropp är församlingen. Så när vi döps så blir vi en del utav församlingen. Att säga att jag vill bli döpt men jag vill inte tillhöra församlingen. Det är ungefär som att säga att jag vill gifta mig med dig men jag vill inte bo tillsammans med dig. Det är lite motsägelsefullt egentligen. För faktum är att dopet kan jämföras med ett bröllop. I Efeserbrevet 5 så står det, ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Det här vattnets bad tror jag refererar till dopet. Och Jesus är mannen och församlingen är hustrun. Så när vi döper oss så blir vi medlemmar i församlingen. Och då blir vi också medlemmar i Kristi brud. Vi har alltså gift oss med Jesus. Så det kan man säga som ett bröllop med Kristus. Och om ni lägger märke till det här. Kristus älskade församlingen. Och han har offrat sig för den. För att helga den sedan han renat den genom vattnets bad. Vad kommer först? Helgelsen eller dopet? Om vi tänker grammatiskt sett. Här så står det i alla fall vad jag kan läsa. För att helga den sedan han renat den genom vattnets bad. Så helgelsen kommer egentligen också... Efteråt förstås kan det komma en del innan. Men faktum är att det finns saker kvar i ens liv innan man... Eller efter att man blir döpt, rättare sagt. Ibland så tänker vi på dopet som examen. Att ja, när jag lever ett fullkomligt kristet liv, då kan jag bli döpt. Men det är fel. Det är fel enligt Bibeln. Faktum är att Jesus säger, eller här så förstår vi, att dopet är början på det kristna livet. Det är inte målet, det är inte examen. Utan vi startar med att säga att jag vill bli renad ifrån mina synder och jag vill tillhöra Kristus. Och därefter så kommer helgelsens process också att fortsätta. Vi kommer upptäcka nya saker i våra liv. Vi kommer upptäcka att vi är inte så fullkomliga som vi kanske trodde att vi var. Eller vi kanske vet att vi inte är det. Men Guds ande kommer att verka i oss så att vi kan fortsätta helgas och bli mer och mer lika Kristus. Om vi tänker på bröllopet också. När man gifter sig med någon, varför gör man det? Ja, det är många som undrar, därför gifter de sig inte idag. Men det är en biblisk tanke bakom det här. Det är ett åtagande som man gör. Ett förbund som man ingår med en annan person. Att jag vill vara tillsammans med den här personen för resten av mitt liv. Och på samma sätt är det med dopet. Då ingår vi ett förbund med Kristus att vi vill tillhöra honom resten av våra liv. Men när två personer gifter sig, vad är det normala? Är det så att de gifter sig för att de ska börja älska varandra? Eller gifter de sig för att de redan har börjat älska varandra? Vilken av dem tror ni är vanligast? Visst, det finns vissa kulturer där man gör på ett annat sätt. Men jag tror att kärleken borde egentligen existera tidigare, ideellt sett. Så samma sak tänker jag också med dopet. När vi blir döpta så är det för att vi har lärt känna Kristus och vi har börjat älska Kristus. Och då som en bekännelse eller ett yttre bevis på att vi har gjort det här, då kommer vi att låta oss döpas. I Romarbrevet 6:3-6 så står det så här: vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Så vi har blivit begravda med honom. Vi begravs till det gamla livet, vi uppstår till ett nytt liv. Och det är vad dopet representerar. Så dopet är en yttre bekännelse utav en inre verklighet. Någonting som har förändrats i ditt liv. Någonting som har skapat eller Jesus som har kommit in i ditt hjärta, han har börjat förvandla dig. Och därför vill du, eftersom du har tagit emot Kristus, så vill du visa det också offentligt. Därför så förstår vi klart och tydligt att omvändelsen måste komma före själva dopet. När Johannes döpte människor så hindrade han folk att bli döpta. Det var en massa folk som kom och blev döpta och Johannes hade en otrolig möjlighet här att öka medlemskapet i sin församling. Och det står, han sa nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och tänk inte, vi har Abraham till fader. Det var vissa personer som kom ut och ville bli döpta bara för att det var populärt att bli döpta. Det var liksom det man skulle göra. Så de kom dit ut och de tänkte, nu ska vi också bli döpta. Men Johannes såg igenom det här och han såg att dessa personer hade inte en genuin omvändelse. Och jag tror inte han bara använder kraftuttryck här, utan jag tror han menar det här vad han säger. Ni huggormsyngel, de är fortfarande barn av den onde. De har inte fått ett nytt hjärta, ett förvandlat hjärta. Och han säger, bär sådan frukt som hör till omvändelsen. Vissa av de här personerna, de tänkte, vi har Abraham till fader. Vi har en stor tradition. Mina föräldrar, de var riktigt goda personer. Så därför är jag också det. Men vet ni, Gud har inga barnbarn, säger man. Gud har inga barnbarn. Och vad menar man med det? Jo, varje person måste själv fatta ett beslut om de vill tillhöra Kristus eller inte. En förälder kan inte göra det åt dem, nödvändigtvis. Och det var det många av dem här tänkte. Och Johannes lade yxan vid roten och gick till roten med deras problem. Han visade att omvändelsen måste komma först. Samma sak sa Petrus När människorna kom och frågade, vad ska vi göra? De hade förstått att de hade levde inte ett liv som stämde överens med Guds plan. Och då frågade de, vad ska vi göra? Petrus svarar, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Så vilket kommer först, omvändelsen eller dopet? Omvändelsen kommer först, eller hur? Omvänd er och sen låt er döpas. Idag så finns det en tradition inom vårt samhälle att man ska döpa barn så fort de har fötts ungefär. Och det är ju ett effektivt sätt att få medlemmar i församlingen, eller hur? För barn kan inte säga varken ja eller nej vid det laget, utan det är föräldrarna som beslutar att ja, den här personen ska bli med eller inte. Men om vi tänker på det här, om vad dopet faktiskt innebär, så förstår vi att det är omöjligt för ett spädbarn att vara redo för ett dop. För de kan inte tro på Herren Jesus, och de kan inte omvända sig från sina synder eller bekänna sina synder. Det står i Bibeln om någonting som kallas för barnvälsignelse. Jesus tog upp barnen och välsignade dem. Och det är inget fel nödvändigtvis i att göra det. Att föra en person fram inför Gud och be att Gud ska välsigna det här barnet. Det var en tradition inom judendomen och som Jesus också följde. Och det finns vissa kyrkor som praktiserar det också. En barnvälsignelse. Och jag skulle säga att barndopet är precis det. Det är som en barnvälsignelse. Men det är inte ett bibliskt dop. Det är inget fel i att ha blivit framburen och välsignad. Men det är inte det som Bibeln pratar om som är ett dop. Det finns inga texter i Nya Testamentet, eller Gamla Testamentet för den delen, som visar att dopet handlar om, eller att den nya testamentliga församlingen döpte spädbarn. Ingenting. Snarare det motsatta. Det finns vissa människor som försöker visa att jo, men de döpte faktiskt spädbarn. Och jag vill bara visa er en av de texterna. Försvann ljudet här. I Apostlagärningarna kapitel 16. Jag får prata högt, hör ni mig? Apostlagärningarna 16, vers 30 till 34. Eller vers 33 är ofta den som används. Där står det så här, det står om fångvaktaren i Filippi. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Så där har vi texten. Och då resonerar vissa personer så här att ja, där så döptes hela hans familj. Och säkert så fanns det spädbarn i den här familjen. Nu det står inte att det fanns spädbarn, men de antar att det fanns kanske spädbarn i den här familjen. Och därför så har vi en text som visar på att spädbarn också kunde döpas. Ja, om man bara hade den texten så kanske man skulle kunna tolka det så med lite fantasi. Men det är inte korrekt exegetik. Men hur som helst, här så ser vi, om vi läser sammanhanget så får vi en helt annan uppfattning. I vers 30 till exempel så står det om de här. De hade förresten Paulus och Silas som var fångar i Filippi. Tack. Se om vi får lite ljud här. Tack. Nu hörs det bättre. Så slipper jag skrika med hes. Så om vi tittar i den här, på den här berättelsen. Paulus och Silas, de har suttit i fängelse och sen så sjunger de lovsånger där i fängelset. Och på natten så blir det en jordbävning och fängelsedörrarna öppnas. Och fångvaktaren kommer in där och tänker just ta sitt liv. Men Paulus och Silas säger att nej, vi är här fortfarande allihopa. Och då ropar han till dem, vad ska jag göra för att få evigt liv? Vers 30. Sedan förde han dem ut och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Intressant, eller hur? Så här så har de inte bara en uppmaning att de behöver tro. Alla i familjen behöver tro för att bli frälsta. Men de kommer också att förkunna Herrens ord. De har bibelstudier där tillsammans med alla i familjen. Så oavsett om hur gamla barnen var, det står inte ens att de har barn. Men även om de skulle ha haft barn så var de i alla fall tillräckligt gamla för att kunna sitta och hänga med på ett bibelstudium och tro på Jesus. Sedan så ser vi i vers 34. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Så hela familjen trodde på Gud. Och sedan blev de döpta. Så istället för att visa på en text som handlar om att spädbarn kunde döpas, så visar den här texten snarare motsatsen. Att de trodde innan, de blev undervisade innan, och därefter som ett resultat att de hade tagit emot den här sanningen om evangeliet, då ville de bli döpta som ett resultat av det. Så, i den tidiga kristna kyrkan så döpte man inte personer förhastat. Speciellt när det handlar om barn, så skriver Tertullianus så här. De vars uppgift är att förrätta dopet ska veta att man inte bör döpa förhastat. Därför i enlighet med varje människas förutsättning och benägenhet och även ålder gynnar det sig att fördröja dopet, särskilt när det gäller små barn. För varför är det nödvändigt, om dopet i sig inte är nödvändigt, att faddrarna ska utsättas för fara? För de kan antingen misslyckas med sitt löfte om de dör, eller så kan de ha misstagit sig då det visar sig att barnet har ett ont sinnelag. Vår Herre säger sannoliken, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Låt dem därför komma när de vuxit upp. Låt dem komma när de förstår, när de undervisats om vart de ska komma. Låt dem bli kristna när de kan känna Kristus. De som förstår vikten av dopet kommer hellre att frukta för att ta emot det än att fördröja det. Nu. Ananias hade ju sagt till Paulus, varför, vad väntar du på? Varför tvekar du? Så det är inte en uppmaning här till att man ska tveka onödigt länge. Men poängen är den att när det gäller barn så menar han att de ska komma till Kristus när de har undervisats om vart de ska komma, när de har lärt känna Kristus. Den här texten som Jesus sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Då måste ju barnen själv välja att komma, eller hur? Det är inte så att föräldrarna måste bära fram dem. Om de ska komma till mig, och lägg märke till det också. Vi kanske säger, men tänk om mitt barn dör innan det har blivit döpt. Betyder inte det att personen är förlorad, att mitt barn är förlorat? Det gör inte det. Det gör inte det. Även ifall dopet är nödvändigt för frälsning för dem som har tagit emot Jesus. Men en person som inte kan ta emot Jesus, så är det inte en nödvändighet. Tänk efter själv vad Jesus sa. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty dem hör himmelriket till, sa han. Och vem sa han det om? Sa han det om döpta spädbarn? Nej, det gjorde han inte. Han sa det om judiska, odöpta barn. Och jag kan visa från första Korinthierbrevet 7 att faktum är att barnen på ett sätt helgas genom föräldrarnas tro. I den bemärkelsen att jag tror inte att de tillräknas sina synder om de inte har förmåga att välja själva. Så du behöver inte oroa dig för den sakens skull, utan låt dem lära känna Kristus. Låt dem veta vem han är och börja älska honom. Och då kan de ta emot dopet. Didache är en av de äldsta skrifterna, kristna skrifterna, förutom Bibeln. Den kommer från 100 efter Kristus ungefär. Och där står det så här: beträffande dopet, döp på detta sätt. Efter att först ha reciterat alla dessa ting, döp i Faderns och Sonens och den helige Andens namn, i rinnande vatten, men om du inte har något rinnande vatten, döp då i annat vatten. Du ska uppmana dem som ska döpas att fasta en eller två dagar dessförinnan. Fråga, kan man be spädbarn att fasta 2 dagar innan de ska bli döpta? Nej. Det här visar klart och tydligt att de döpte inte barn. De döpte inte barn. Utan de döpte personer som hade tagit emot Kristus. Hur ska man då döpas? Hur ska man döpas? Det finns många olika ceremonier. Det finns som i alla fall cirka 15 olika sätt som människor blir kallar för dop idag. Här är några bilder från en tidning där en vuxen person blir döpt i en dopfont. De häller lite vatten över huvudet och sen så säger de att nu är du döpt. Vi har andra sätt när man stänker vatten på folk och så säger man att nu är ni döpta. Och sen finns det också andra former utav dop. Ordet dop på grekiska, baptizo, betyder att sänka ned eller att doppa. Det är därifrån ordet dop också kommer från. Att man doppar någonting. Om man doppas så sänks man ned helt och hållet, eller hur? I det som man doppas i. Och sen så lyfts man upp igen. I Efesierbrevet 4 så står det att det finns inte massa olika dop. Det står en kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop. Så det finns inte massa olika dop, utan det finns ett slags dop. Och det är viktigt att vi blir döpta på rätt sätt, skulle jag vilja säga. För det finns en symbolik bakom själva dopshandlingen. Hur blev Jesus döpt? Han är vårt exempel, så vi kan titta på honom. Det står att när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Så stod Jesus på stranden och fick lite vattenskvätt på sig? Nej, gjorde han inte. Man hällde inte lite vatten på honom någonstans, utan han gick ner själv i vattnet. Och sedan så blev han döpt, nedsänkt, och han kom upp ur vattnet igen. Så blev Jesus döpt. Och han är vårt exempel. Varför är det viktigt? Jo, vi läste den här texten att dopet representerar en begravning. Det representerar en begravning från ens gamla liv och en uppståndelse till ett nytt liv. Så, om jag säger att nu ska jag begrava en person levande. Okej, hemska saker. Men låt säga att jag ska begrava någon. Och sen så ställer de sig här då. Och jag tar en näve jord och sen häller jag det i håret på personen. Är personen begravd? Nej. Eller om jag häller lite jord på dem. Det gör det inte att de blir begravda. Utan om man är begravd, då är man helt täckt utav jorden. Och samma sak när vi begravs i vattnet. Faktum är, den bassängen där man döps i kallas ofta för dopsgrav. Väldigt passande. En grav där man sänks ner och man slutar andas. Man dör i en bemärkelse en liten stund från sitt gamla liv, symboliskt sett. Och man uppstår till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Så det var symbolen utav dopet faktiskt representerar. Men hur kommer det sig då att vi har så massa olika dop? Ja, det var så att det var en man som hette Konstantin på 300-talet, som vi har pratat om lite här, som blev omvänd. Och han fick se PX i himlen, en syn, precis innan ett stort slag, och fick höra en röst från himlen som sa: i detta tecken ska du segra. Och han ritade PX, alltså den här kristna symbolen, på alla sina sköldar och sånt hos sina soldater. Han befallde dem marschera genom den här floden. De marscherade genom en flod och så sa han: nu är ni alla döpta, nu är ni kristna. Och de vann en förkrossande seger. Så det här gjorde att Rom blev kristet efter ett tag. Men var Konstantin verkligen omvänd? Det debatterar folk. Konstantin sa så här att, eller det står här om Konstantin: för att göra den nya religionen attraktiv för hedningarna, skriver Eusebius, överförde Konstantin de yttre ornamenten som hedningarna var vana vid till kristendomen. Brukandet av tempel, som tillägnats vissa helgon, heligt vatten, fristäder, helgdagar och högtider. Vi tittade på sabbatsdagen, hur den hade överförts. Att vända sig mot öster, ikoner, alla dessa har hedniska ursprung och helgades genom att de adopterades in i kyrkan. Kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riterna att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgons namn. Så de här avgudarna blev döpta också med det här dopet. Och nu var de kristna. Men man hade tappat bort att man skulle bli döpt i ande också. Eller att man skulle bli född av anden. Man skulle bli omvänd. När omvändelsen var inte längre en nödvändighet innan man blev döpt, ja, då kunde vad som helst bli döpt. Bara man stängde lite vatten på någonting, då var de döpta. Till och med sådana här avgudar kunde döpas. Kristnandet av staten ledde därför i stor utsträckning till att kyrkan blev mer hednisk och sekulär, skriver Philip Schaff. Världen övervann kyrkan, lika mycket som kyrkan övervann världen. Den större delen av det romerska riket döptes endast med vatten, inte med ande och evangeliets eld. Och det smugglade in ett hedniskt levnadssätt och uppförande in i kyrkan under ett nytt namn. Klodvig, han gjorde samma sak. Han var en frankernas kung. Marscherade sina soldater genom en flod och sa: nu är ni döpta. Tror ni att de fick ett förvandlat hjärta bara för att de gick genom den här floden? Jag tror inte det. Utan de behöver bli berörda av Guds ande först. Kardinal James Gibbon skriver så här: i flera århundraden sedan kristenheten upprättades förlänades dopet vanligtvis genom nedsänkning. Men från 1100-talet var vanan att döpa genom begjutning alltså att hälla över vatten, dominerat i den katolska kyrkan. Eftersom detta utförande för med sig mindre besvär än dop genom nedsänkning. Kyrkan utövar sin handlingsfrihet, säger han, att anta det mest bekväma sättet i enlighet med omständigheter i tid och rum. Ja, enligt den katolska kyrkan så har de ju makt att ändra på Guds ordningar och Guds lagar så som de själva vill. Och därför så gjorde de samma sak med dopet. Och tyvärr så har många protestanter anammat samma slags dop. Och det är därför vi har den situationen vi har idag. Där katolska traditioner har levt kvar ifrån medeltiden. Och det är det vi pratade om igår. Att Gud vill föra sitt folk ut ur dessa hedniska traditioner helt och hållet. Så att han har ett rent folk. Ett folk som håller alla Guds bud och som älskar Jesus. Det fanns vissa grupper som tyckte att det här med dopet, det var det som katolska kyrkan gjorde, var inte rätt. Och de kallades för baptister, eller anabaptister som de kallades utav sina fiender också. Och anabaptister betyder omdöparna. Och det var för att de menade att det här första barndopet, det gildes inte. Utan de ville bli döpta utav egen vilja. En av deras ledare sa så här: jag har aldrig undervisat anabaptism, menar han om dop då. Men det riktiga dopet i Kristus som föregås av undervisning och muntlig trosbekännelse undervisar jag och säger att barndop gör våld på Kristus riktiga dop och står helt i strid med Kristus och apostlarnas institution. Det är precis det som vi har sett ifrån Bibeln. Stämmer på ett sätt. Men för sådana hädelser så brändes dessa anabaptister på bål. Inte bara av katoliker men också av protestanter. Ja?
Vad betyder anabaptist?
Det betyder omdöpare.
Omdöpare? På vilket sätt?
Att eller deras fiender menar att de döpte om människor.
Att om någon hade någon gång döds.
Att de skulle döpas igen på nytt.
Men varför?
Det var det eftersom de menade att barndopet var inte ett riktigt dop. Utan de döpte som vuxna istället. Och därför så kallades de omdöpare. De hade döpt som småbarn och sedan så blev de döpta som vuxna. Och då brändes de på bål när de gjorde det här. För att de menar att de har förnekat sin kristna tro och så vidare. Och vad grundar sig det här på? Jo, det grundar sig på den här texten som vi läste i Efesierbrevet 4:5. Att det står om en herre, en tro och ett dop. Så många menar det här. Man kan bara bli döpt en gång. En enda gång. Annars får man inte bli döpt mer. Men är det verkligen vad Paulus menar? Eller menar han att det bara finns ett slags dop som vi kan döpas genom nedsänkning? Jag tror att det är det senare. Och jag kan visa att det är det senare, för faktum är att Paulus själv döpte om personer. Kolla i Apostlagärningarna kapitel 19. Apostlagärningarna 19. Så står det så här. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och frågade dem: tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade: vilket dop blev ni då döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sade: Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kommer efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra det döptes de i Herren Jesu namn. Men vilket dop hade Jesus blivit döpt med? Ja, kan man säga. Ja. Och vem var det som döpte honom?
Gud.
Nej, vem var det? Personen.
Johannes
var det som döpte honom, eller hur? Så det var Johannes dop också. I den bemärkelsen. Jesus visade att det var inte fel på Johannes dop. Det var inget dåligt dop som måste göras om. Men faktum är att dessa personer hade inte fått någon undervisning om den heliga ande. Eller om Jesus Kristus. De hade blivit döpta utav Apollos troligtvis. Och därefter så hade de inte ens hört att det finns en helig ande. Och Paulus tänkte: men vem i all sin dar har döpt er? Ja, vi har döpt med Johannes dop, sa de. Och sen förklarade han att det handlar om omvändelse, det handlar om att ta emot Jesus Kristus och det handlar om att få den helige ande. Aha, sa de. Ja, men då måste vi ju, vad ska vi göra då? Ni måste bli döpta på nytt, säger han. Döpta i Jesu Kristi namn. Och det blev de också. Så det är inte emot Bibeln att bli omdöpt. Det står inte att, att man bara får bli döpt en enda gång. Så varför skulle man döpas om? En sak, man behöver inte döpas om varje gång man gör en synd. Vi tittade på helgelsen, att det var en del som kom efter dopet. Johannes kapitel 13, där berättar Jesus om en ceremoni som ganska få församlingar har tagit fasta på. Och det är fottvättningen, att tvätta varandras fötter. Jesus sa, efter att han hade tvättat lärjungarnas fötter, så sa han så här: om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jesus här instiftar en del i den här nattvarden. Precis som han sa att ni ska bryta det här brödet och ni ska dricka utav den här bägaren, så ska ni också göra det här i förberedelse för nattvarden. Lärjungarna hade en massa olika åsikter och ville inte ödmjuka sig inför varandra, men genom att man tvättade varandras fötter så ödmjukade man sig inför varandra. I adventkyrkan så har vi innan nattvarden alltid en fottvagning, som vi kallar det, eller fottvättning. Och där så tvättar man varandras fötter i förberedelse för att ta emot måltiden. Vi kan ta en fråga kanske senare, om det är okej. Okay. Eller hade det varit något specifikt?
Jag undrar om man tvättar bort synden när man tvättar fötterna.
Det är precis det vi ska komma till här. Vad representerar det här? I vers 10 så säger Jesus så här. Eller han kom till Petrus. Och ni minns Petrus, hur han ville inte att Jesus skulle tvätta hans fötter. Och Jesus sa, om jag inte tvättar dina fötter så har du ingen del i mig. Och Petrus blev förskräckt och tänkte, ja men tvätta inte bara mina fötter utan hela mitt huvud och mina händer och hela mig. Och Jesus sa då dessa ord. Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Badat, jag tror att Jesus refererar till dopet. Lärjungarna hade blivit döpta med Johannes dop. Och de som har blivit det då, tanken är inte att de måste döpas om varje gång de har syndat. Utan fottvagningen, eller fottvättningen, är någonting som påminner oss om vårt dop. Det är en påminnelse om vad om vårt beslut av att bli döpt. Och på ett sätt så kan man säga att man tvättar bort luddet från sina fötter. Och att det representerar en tvättning från synd, precis som dopet representerar det. Nu, det är inte så att det finns något magiskt i vattnet som gör det. Men det är så att det är en symbol på att jag påminner mig om det som mitt första dop. Nattvarden är en påminnelsehögtid. När Jesus sa, detta är min kropp som är utgiven för er, så säger han, gör detta till minne av mig. Och samma sak säger han om bägaren, gör det till minne av mig. Vi ska påminna oss om Jesus offer för oss. Och genom fottvagningen så påminner vi oss om dopet som vi har ingått i. Så vad finns det för orsaker för omdop? Det första är att man är felaktigt döpt. Till exempel barndop eller övergjutning eller bestänkning eller någonting sådant. Och det skulle jag vilja säga, det här som anabaptisterna hade sagt, att det är egentligen inte ett dop utan det är mer en barnvälsignelse, och då behöver man döpas på nytt. Utträde eller uteslutning ur församlingen, står i Matteus 18 om det där. Om man har skilt sig från Kristus genom att bli, ja, så behöver man, om man vill återinstifta det här, så behöver man bli döpt på nytt. Om vi tänker på dopet som bröllopet, så kan man tänka på fotvagningen som att fira bröllopsdagen. Att man påminner sig om sitt bröllop under en kontinuerlig tid. Man påminner sig om löftena som man gav och så vidare. Men om man har lämnat församlingen, då kommer man in i den egentligen på samma sätt om man har begärt utträde. Avfall eller öppen synd, om man har förnekat Kristus, kan också vara en orsak till omdop om man vill fundera på det. Men det kan också vara, som vi såg i Apostlagärningarna 19, en felaktig förståelse av dopets innebörd. Eller en felaktig dopsundervisning i grundläggande kristna läror. Om en person inte har varit omvänd eller inte har förstått alls om vad dopet handlar om, bara blev döpt för sakens skull, och sen har de för att förstå vad dopet handlar om egentligen, så kan det finnas en möjlighet att överväga det här. Det är inte nödvändigtvis ett krav, men det är någonting som jag tror är en välsignelse för någon om de skulle välja det. I Apostlagärningarna 8 så finner vi en sista berättelse som jag vill poängtera. Där står det så här. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var en uck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sade anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förts bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa det till Filippus, jag vill fråga dig, vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa det, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Har ni vers 37 i era biblar? Den finns inte i många biblar och det är lite sorgligt, för det är en viktig vers. Jag har den här på skärmen. Hovmannen frågar, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Vers 37, Filippus sa det till honom, om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Hovmannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han befallde att vagnen skulle stanna, både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. Här ser vi att de båda var i vattnet. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Här är villkoret för den som önskar att bli döpt. Om du tror utav hela ditt hjärta så kan det ske. Tror du utav hela ditt hjärta att Jesus Kristus är Guds son? Tror du utav hela ditt hjärta att han har dött för dina synder? I så fall vill jag ställa dig en fråga. Samma fråga som Ananias ställde till Paulus. Varför tvekar du? Vad är det som skulle hindra dig från att faktiskt besluta dig om att bli döpt? Vet ni när den här hovmannen blev döpt? Hur kände han sig efteråt?
Han var glad.
Han var glad. Vet ni, alla personer som jag har sett bli döpta, eller de flesta i alla fall, som har verkligen tagit det här på allvar, har verkligen varit så glada efter det här. Jag minns en person som hade en bakgrund med, han var uppvuxen i något kristet sammanhang, men hade lämnat det, hade levt ett liv med droger och andra saker. Och han berördes en gång utav några serier som vi hade. Några möteserier. Och han fick upp ögonen för Jesus. Och han beslutade sig för att studera Bibeln efteråt. Vi studerade Bibeln tillsammans. Och han beslutade sig också för att bli döpt. Och när den här personen blev döpt så berättade han för mig sen att jag har aldrig känt mig så säker och så, jag har aldrig känt mig så bra över ett beslut tidigare i mitt liv som jag gör över det här beslutet. Jag har aldrig känt mig så lycklig över det här beslutet som jag har gjort för något annat beslut. Vet ni, jag tror att det finns en sådan glädje. När en person verkligen lämnar sig till Kristus och vill visa det offentligt, då kommer de att få en ökad lycka. En större glädje. En otrolig välsignelse. Jesus gav sitt liv för dig och för mig. Han hängde på korset och dog för dina och för mina synder. Och han tvingar inte oss till att följa honom. Han tvingar inte oss till att fatta ett beslut om att vara med honom. Och jag kan inte tvinga någon. Men vad han gör är att han vädjar till oss. Det är han som sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Det är hans önskan. Hans vilja. Jag visade det för en kvinna en gång som hade funderat väldigt mycket på det här med dopet. Jag frågade henne. Jag frågade henne. Vem är det? Hur mycket makt har Jesus? Hon sa, all makt. Och hur många vill Jesus ska bli döpta? Alla, svarade hon. Och jag frågade henne, och hur många dagar kommer Jesus vara med dig? Och det står där, alla dagar, intill tidens slut. Jesus har all makt. Han vill vara med oss alla dagar. Han kommer att hjälpa oss och styrka oss. Men det enda som han inte gör för oss är att välja åt oss. Det lämnar han till oss. Den fria viljan. Och den här kvinnan tänkte länge på det här. Och sedan så sa hon, okej, sätt upp mig. Jag vill göra det här. Och när hon hade beslutat sig så sken hon upp. Hon hade funnit den där glädjen. Hon hade kommit över det där beslutet. Och hon kände den här friden. Den här glädjen som hovmannen också fick uppleva. Jag vet inte vad som hindrar dig. Kanske funderade på vad ska människor tycka? Vad ska de tänka? Men tänk på vad Jesus gjorde. Han gav sitt liv för oss. Han älskar oss oändligt mycket. Och han vädjar till oss. Att våga bekänna honom. Jag vet att det kan vara jobbigt att tänka på vad ska människor tycka om oss. Men ställ dig istället frågan, vad skulle Gud tycka om jag gjorde det? Vad skulle Gud tycka om jag gjorde det? Det sätter saken i lite perspektiv. Kanske du känner att jag är inte god nog för att göra det här ännu. Men som vi sa, dopet är inte examen, det är början. Vad är det som hindrar dig? För vissa personer så är det andra saker. Men låt oss lägga dem åt sidan ikväll. Det finns en lapp som ni har där på, som ni har fått. Och jag skulle vilja utmana dig. Om Guds ande har talat till dig. Och du upplever att jag vill ge ett gensvar på det här. Jag vill faktiskt besluta mig. För att låta mig döpas. Så vill jag be dig att besluta dig för det. Att sätta ett kryss där. Att visa att det här är någonting som jag tror på. Någonting som jag vill stå för. Kanske är det någon av de orsakerna till omdop som vi tittade på. Som är relevanta för dig. I så fall kan du också fylla i den. Jag vill be speciellt för det här. För det här är ett beslut som handlar om liv och död. Det är ett beslut som har eviga konsekvenser. Låt oss be. Himmelske Fader. Tack att du har berört oss ikväll. Jag ber Herre. Att du ska fortsätta att mana på oss. Jag vill be speciellt för dem som kanske brottas med det här beslutet. Som har frågor eller vad det än kan vara. Men Herre, vi vill tro utav hela vårt hjärta. Och i så fall så finns det inget som hindrar oss. Vi tackar dig för att du hör vår bön. För vi ber i Jesu Kristi namn. Att alla säger amen.